Ja, du är välkommen till det här programmet som då är det fjärde och sista i en serie om den yttersta tidens händelser och Jesu återkomst. Det här programmet har rubriken När får vi möta Jesus? En sak angående det här är många kristna helt införstådda med, men dock inte alla. Och det är att Jesus ska komma tillbaka och samla in alla sina sanna lärjungar, både levande och döda. Och den här händelsen, den är helt biblisk och inte på något sätt otydlig. Och är man nu då en Jesu lärjunge så blir ju detta en helt fantastisk och underbar dag. Och vi har ingenting att frukta för den dagen om vi har lämnat över våra liv i Jesu händer. Men vad de kristna är mer oense om är vid vilken tidpunkt detta sker när vi får möta Jesus. Och det är en fråga som vi inte kan skaka på axlarna åt eftersom det handlar om vår vaksamhet. Extra viktig blir den här frågan för de som kommer att leva i den yttersta tiden, såklart. Utav all text i Bibeln så är cirka 28% profetior, alltså förutsägelser om framtiden. De flesta av de här profetierna, de har redan gått i uppfyllelse, så det är ganska enkelt att förstå att Bibeln faktiskt är en auktoritet att räkna med. Det sägs att utav alla profetior i Bibeln så handlar ungefär 300 stycken om Jesu ankomst. Och utav dessa 300 så handlar ungefär 200 stycken om hans återkomst. Alltså hans andra ankomst. Det innebär ju då att ungefär 100 profetior om Jesu första ankomst redan har gått i uppfyllelse. Och då finns det ju ingen större anledning att betvivla att resterande profetior också ska gå i uppfyllelse. Och om det då finns bortåt 200 profetior i Bibeln som handlar om Jesu återkomst, så kan man ju tycka att det borde gå att bilda sig en ganska klar uppfattning om hur hans återkomst ska bli. Så du får gärna ställa dig den frågan varför vi kristna då kan vara oense i detaljerna kring hans återkomst. Kan det bero på att vi är dåliga bibelläsare? Kan det möjligen bero på att vi hellre läser andra böcker om Jesu återkomst än Bibeln? Och hellre lyssnar på förkunnelse om detta utan att kontrollera vad som stämmer med Bibeln? Ja, det måste vi i ärlighetens namn våga fråga oss, var och en tycker jag. I förra programmet så presenterade jag några olika läror om just tidpunkten för Jesu återkomst och när de troende ska få möta honom i det så kallade uppryckandet. Vi tittade då närmare på vad dessa läror innehåller och var de kommer ifrån. Och den lära som jag gick in lite extra på förra gången, det var den som ofta har namnet pretribläran. Den lär att Jesus ska återkomma två gånger i den yttersta tiden då. Först en gång osynlig, som en tjuv om natten som man säger, för att rycka bort de troende från den sista tidens vedermöda och bort ifrån antikrists rike på jorden. Den andra gången Jesus kommer enligt den här pretribläran är när han då kommer i makt och härlighet fullt synlig för alla människor. Och som vi såg då i förra programmet så har den här pretribläran en ganska kort historia och dessutom en ganska tunn biblisk förankring. I det här programmet då så ska jag presentera det som jag själv menar är den mest bibliska läran om Jesu återkomst. Och den kallar man då posttribläran. Och jag ska då självklart lyfta fram en mängd bibelord som stöd. Så därför blir det här programmet ett bibelstudium med ganska lite musik, om det nu var därför du satte på radion. Om du nu inte delar denna tolkning som jag ska presentera så hoppas jag ändå att du vill lyssna vidare med ett öppet hjärta. Eftersom allt som jag kommer att presentera är grundat på ganska uppenbara texter i Bibeln. Och lägg särskilt märke till det, att jag inte kommer att referera till några kända förkunnare eller till andra människor eller till andra böcker än Bibeln. Och jag lovar också att jag ska inte heller referera till syner, uppenbarelser eller besök i himlen och så vidare. Sånt som har blivit så fruktansvärt vanligt idag när man ska försöka liksom förstärka stödet för en speciell lära eller förkunnelse. Jag tycker faktiskt Bibeln kan förklara och försvara sitt eget vittnesbörd ganska bra på egen hand. Här i inledningen så ska vi nu ta med ett ord ifrån profeten Daniels bok i Gamla testamentet som faktiskt säger oss att vi ännu inte kan ha fullt ljus över alla händelser i den yttersta tiden. Och i kapitel 12, vers 4 i Daniels bok så står det så här: Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. Slutcitat. Här ser vi ju det att man inte kan få fullt ljus över profetierna i Bibeln förrän vi befinner oss i den yttersta tiden. De ska vara förseglade till ändens tid, står det. Men här står ju också att kunskapen ska öka allt eftersom man forskar i profetierna. Så det här tycker jag är en uppmaning till oss att ständigt studera och begrunda profetierna om den yttersta tiden så att dessa händelser liksom inte kommer över oss utan att vi är beredda. Och studerar vi dem så skall kunskapen öka. Och det här gäller såklart bara om vi är överlåtna till Gud och låter den helige ande leda oss i våra bibelstudier. Utifrån det här bibelordet så kan vi nog även säga det här att Gud troligen inte låter oss få fullt ljus över saker i Bibeln förrän det är aktuellt och viktigt för oss. Det vi då egentligen bör fråga oss är ju vad som är viktigt för oss kristna just nu, idag. Och då tror jag faktiskt svaret är det här. Vaksamhet mot den sista tidens stora avfall. Det avfall som ska möjliggöra antikrists framträdande enligt andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. Där tror jag att vi befinner oss just nu idag och det borde vi egentligen studera mer än vad som görs i alla kyrkor. För över den här händelsen så tror jag att vi kan få ett ganska bra ljus idag. Om vi nu verkligen är ute efter sanningen. Men det sker tyvärr väldigt sällan och det är väl just därför som detta avfall kommer att ske så som Bibeln förutsagte. Nåväl då, vad kan vara den mest bibliskt korrekta läran om Jesu återkomst och det så kallade uppryckandet? Ja, det som den evangeliska kristenheten trott sedan apostlarnas tid och fram till det att det dök upp nya läror, det är att Jesus ska komma tillbaka endast vid ett tillfälle. Då sker uppryckandet i en sammanvävd del av Jesu fullt synliga återkomst och detta sker alldeles i slutet av antikrists sjuåriga period på jorden och i slutet på vredens tid. Vid denna Jesu återkomst från himlen så kommer änglarna att bli utskickade vid den sista basunens ljud för att samla ihop Jesus sanna lärjungar till mötet i luften. Och därefter så framträder hela denna skara av änglar och Jesu lärjungar tillsammans med Jesus i strålande härlighet, fullt synliga inför hela världen. Och det här synsättet är det som jag menar är det mest tydliga i Bibeln om man summerar detta lite mer ingående. Och det här är jag ju såklart inte ensam om att tycka, det hoppas jag att du förstår. Innan vi nu går in i det här bibelstudiet så ska vi ta lite lugn musik så att tankarna får stilla sig något. Ja, jag ska börja med att ta upp tre saker som jag tycker är väldigt tydliga i Bibeln och som liksom får lägga grunden till vårt fortsatta bibelstudium. Den första saken som jag tycker är mycket tydlig, det är den att Jesus inte ska komma som en tjuv om natten för de sant troende. Här har många misstagit sig och hakat på en slags myt om att Jesus först kommer som en tjuv om natten och då helt plötsligt rycker bort sina lärjungar i all hemlighet. Men det stämmer inte med Bibeln. Och jag tog upp det här förra gången, men det finns all anledning att ta upp det här igen och slå hål på den här myten. Det Bibeln framförallt säger är att den dagen då Jesus kommer tillbaka ska komma lika oväntat som en tjuv om natten. Men för vilka då? Jo, för de som är oförberedda. Men den dagen ska alltså inte komma som en tjuv om natten för Jesu vakna lärjungar. Om vi läser om detta i första Thessalonikerbrevet kapitel 5, vers 1-4, så syns detta mycket tydligt. Det står så här: men om tid och stund, bröder, behöver man inte skriva till er, för ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Just när folk säger allt är lugnt och tryggt, då kommer katastrofen lika plötsligt som verkarna när en kvinna ska föda. Och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörkret och dagen kan inte överraska er som en tjuv. Slutcitat. Det här bibelcitatet var från Bibel 2000. I övrigt så brukar jag läsa från Svenska folkbibeln. Men här tycker jag det är lite tydligare i Bibel 2000. Om man nu tittar i den grekiska grundtexten så skulle vers 3 kunna översättas så här: när de väl säger enhet och stabilitet kommer straffet över dem. Och jag tycker det är en bättre översättning eftersom det då blir en helhetsbild ihop med andra bibelord. I det här bibelordet så befinner vi oss i de sista dagarna av Antikrists regeringsperiod. I Uppenbarelsebokens kapitel 13 ser vi att alla människor vid den tiden i en global enhet tillber Antikrist som Gud. Äntligen har mänskligheten uppnått den enhet och stabilitet, det moderna Babels torn som man så länge strävat efter. Men till vilket pris? Jo, när de lovprisar Antikrist som allra mest för denna enhet och stabilitet, då kommer Jesus. För dessa människor så kommer alltså den dagen, Herrens dag, som en tjuv om natten. Men vad stod det sedan då i bibeltexten? Vi tar vers 4 en gång till. Det står: men ni, bröder, lever inte i mörkret och dagen kan inte överraska er som en tjuv. Slutcitat. Jesus sanna lärjungar ska alltså inte uppleva Herrens dag som en tjuv om natten. Och varför det då? Är det för att de har blivit uppryckta innan detta? Nej, det kan det inte vara, för i så fall skulle inte Paulus ha skrivit på det här sättet. De överraskas inte eftersom de varit trogna Jesu ord och vakat och sett till att inte bli bedragna. De vet att det är Antikrist som regerar. Och de vet att hans tid är utstakad till en 7-årsperiod. Och de vet att i slutet av den perioden kommer Jesus. Det är ju den enkla och klara logiken utifrån Bibelns budskap. Det här leder oss in på den andra punkten utav de tre saker som jag ville lyfta fram här först. Skall verkligen de kristna behöva uppleva Antikrist? Ja, det är tyvärr vad Bibeln säger. Det är inte ett säljande budskap. Det är ingenting man kan tjäna pengar på direkt, så som man gör med andra budskap. Det här säljer inte böcker och filmer och man blir kanske inte en populär förkunnare. Men det är så här som Bibeln många gånger fungerar. Det minst populära är det mest sanna. Och allra tydligast då så ser vi det här, att vi ska behöva uppleva antikrist. I andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 1-4. Där står det: när det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas till honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Slutcitat. I Thessalonika så hade tydligen lärjungarna blivit så förvirrade att de trodde att Herrens dag redan stod för dörren. Så Paulus, han sa då ifrån, och han sa att före det att vi får möta Jesus så ska det ske ett stort avfall från den sanna tron i världen. Detta avfall bereder då vägen för den som i texten kallas fördärvets son och motståndaren. Det är den sista tidens antikrist, och det är nog alla bibeltroende bibelforskare överens om. Han ska också träda fram öppet före det att vi får möta Jesus. Och han ska också hinna komma så långt i sitt eget avfall att han utger sig själv för att vara Gud. Och då har vi kommit ett bra stycke in i antikrists sjuåriga regeringsperiod. Och det här att antikrist ska regera i 7 år, det är också ganska tydligt i Bibeln. Men jag ska inte gå in närmare på det i det här programmet. Förstår du då vilket starkt tidstecken antikrists framträdande kommer att bli för Jesu vakna lärjungar i den yttersta tiden? Det finns så många kännetecken på antikrist i Bibeln, så är man då andligt vaken och djupt rotad i Bibelns ord vid den tiden, så kommer man nog inte att kunna ta fel på vem antikrist är när han väl dyker upp. Det innebär i så fall att när han väl dykt upp så kan vi ganska väl veta när Jesus kommer. Och lägger vi nu då ihop punkten 1 och punkten 2 så får vi punkten 3. 1 plus 2 är ju lika med 3. Ja, vi ska alltså inte uppleva dagen för Jesu återkomst som en tjuv om natten. Jag tror alltså att detta bland annat beror på att vi utifrån antikrists framträdande kan räkna ut ungefär när Jesus kommer. Och förhåller det sig på det sättet så lär man ju inte somna in under den tid som då återstår. Stämmer då detta resonemang med andra texter i Bibeln? Ja, det gör det. Och vi ska läsa i Matteusevangeliet kapitel 24, vers 32-33. Och där ser vi att Jesus säger precis detta till oss. Och där står det: lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta, vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Slutcitat. Här säger faktiskt Jesus det, att vi ska kunna veta när han står för dörren. Dag, timma eller stund ska vi inte kunna veta, säger också Bibeln, men vi ska kunna veta när Jesus är på gång. Kanske vi ska kunna veta vilken månad, kanske rent av vilken vecka Jesus kommer tillbaka. Och detta ska vi då kunna förstå när vi ser allt detta, som Jesus sa. Och det här gäller då såklart de kristna som lever i den absolut yttersta tiden och som är andligt vakna. I Matteusevangeliets kapitel 24 talar Jesus om sin ankomst som fullt synlig för hela världen. Och så säger han i detta sammanhang: när vi ser allt det han pratat om ske, då ska vi veta att hans fullt synliga ankomst är mycket nära. Vi ska alltså se allt det han talat om i kapitel 24. Om vi lever vid den tiden. Vi ska inte bara se en del av det, vi ska se allt. Att vi då ser allt detta innebär ju då att de kristna finns kvar på jorden hela tiden ända fram till hans fullt synliga återkomst. Eller hur? Det är ganska logiskt. Jesus menar ju inte att de kristna ser allt detta från en läktarplats någonstans uppe i himlen dit som de har blivit uppryckta. De är kvar här, närvarande på jorden när allt detta sker, när de ser allt detta. Lever vi vid den tiden så är det där vi är före Jesus synliga återkomst. Det tycker jag är mycket tydligt i det här bibelordet. Så här har du nu tre saker som jag tycker är mycket tydliga angående Jesu återkomst. Nummer ett, att vi ska inte uppleva Jesu återkomst som en tjuv om natten. Nummer två, antikrist ska träda fram och utge sig för att vara Gud före det att vi får möta Jesus. Och nummer tre, vi ska kunna veta när Jesu återkomst står för dörren, när vi ser den yttersta tidens alla förutsagda händelser ske en efter en. Vi ska liksom kunna pricka av dem. Nåväl, de här tre tydliga sakerna får vi nu ha med oss som en grund till vårt övriga bibelstudium. Och innan det så lyssnar vi till lite kort musik. Vi ska nu fortsätta lite i Matteus evangeliets kapitel 24. För där ser vi faktiskt tydligt vid vilken tidpunkt de troende ska bli uppryckta till Jesus. Du har säkert läst och hört talas om den stora vedermödan och vreden i ändens tid. I vers 21 här ser vi den absoluta kulmen av denna vedermöda, detta lidande. Eftersom där står det om det värsta lidande som någonsin varit och någonsin ska komma över jorden. Det kommer alltså ingen värre vedermöda eller vrede efter den i vers 21. Under den tiden ska det tydligen vara särskilt frestande att tro att Jesus redan dykt upp. Och just därför så varnar han sina lärjungar i vers 23 och 24 för detta genom att säga så här: om någon då säger till er, se här är Messias eller där är han, så tro det inte, ty falska Messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken under för att om möjligt bedra även de utvalda. Slutcitat. Observerade du de här orden? Om någon då säger till er. Mitt i den yttersta tidens värsta vedermöda ska det alltså komma många försök att bedra Jesus sanna lärjungar, de som i denna texten kallas de utvalda. Visst visar detta bibelord oss att de troende är kvar på jorden vid denna tid. Kanske du nu ändå då tänker att uppryckandet av de troende Jesu lärjungar skett före detta lidande. Men då måste vi fortsätta att läsa i kapitel 24, för där blir det ännu tydligare att uppryckandet sker efter den värsta vedermödan. Vi läser vers 29-31 i Matteus evangeliets kapitel 24. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosynens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken från himlens ena ända till den andra. Slutcitat. Ja, i vers 21 så beskriver alltså Jesus den yttersta tidens allra värsta vedermöda och då ska det finnas en risk att Jesu lärjungar tror att han redan dykt upp. Fast på något annat sätt än det han förutsäger här i vers 29-31. Och så säger han här att strax efter den tidens nöd skall han komma tillbaka fullt synlig för hela världen och precis då, när det hörs ett starkt basunljud, blir de troende, alltså Jesu sanna lärjungar, uppryckta. Här tycker jag ordningen är mycket tydlig. Och tar vi det här bibelordet till oss på det här sättet så kommer vi, när vi ser allt detta, kunna veta att Jesu ankomst står för dörren, som vi såg tidigare. Jag säger vi här, men det här gäller såklart de troende som lever vid den tiden. Men den tiden är nog närmare än vad många av oss tror. Bevisar man nu en sak med ett bibelord så måste det kunna bekräftas av minst ett bibelord till. Så därför måste vi fråga oss om det finns något mer bibelord som ger stöd åt det som jag precis har gått igenom här. Just därför så ska jag lyfta fram två ytterligare händelser i Bibeln som vittnar om ett uppryckande i samband med att Jesus kommer tillbaka fullt synlig för hela världen och gör slut på Antikrists rike. Den första händelsen, det är den som kallas vid den sista basunens ljud. Den andra händelsen är den som kallas den första uppståndelsen. Vi ska börja med att läsa vad aposteln Paulus skrev om den här sista basunen i första Thessalonikerbrevet, kapitel 4, vers 16-17. Och det handlar just om uppryckandet och det står så här. Ty när en befallning ljuder, en ärkängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Slutcitat. Här ser vi att de troende ska ryckas upp och samlas till Jesus när en basun ljuder. Det är ju precis det som vi såg i Matteusevangeliet kapitel 24, vers 31. Men då kanske någon vän av ordning här säger att ja, men det är inte samma basun. Men då ska vi se vad Paulus skrev om uppryckandet i första Korintsebrevet kapitel 15, vers 51-52, där det står: Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Slutcitat. Här säger då Paulus att det är den sista basunen som ljuder när de troende döda uppstår och blir uppryckta till Jesus tillsammans med de troende som lever vid den tiden. Efter den sista basunen så kan det ju inte komma någon mer, eller hur? För då skulle det ju inte vara den sista basunen. I Matteusevangeliet kapitel 24 såg vi att Jesu dramatiska och fullt synliga återkomst sker efter den stora vedermödan. Samtidigt blåses det starkt i en basun och änglarna samlar då in de troende, de blir uppryckta. Ska vi nu vara ärliga mot Bibeln så finns här bara en möjlighet. Och det är att den sista basun som Paulus skriver om är samma basun som den i Matteusevangeliet kapitel 24, vers 31. Det finns ju ingen annan logisk tolkning vad jag kan se. När Jesus kommer tillbaka fullt synlig för hela världen rycks samtidigt alla troende upp till Jesus vid den sista basunens ljud och därefter träder hela skaran fram i härlighet inför hela världen. Och det här beskrivs också i Kolosserbrevet kapitel 3, vers 4, där det står: När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Slutcitat. Nu ska vi se på den andra händelsen, det som kallas den första uppståndelsen, eftersom den ger stöd åt berättelsen om den sista basunen. Om man känner sin bibel väl så vet man att Jesus ska upprätta ett fridsrike i 1000 år på jorden efter sin återkomst. Och först efter 1000-årsriket så kommer den slutliga domen och nya himlar och en ny jord. I början på Uppenbarelsebokens kapitel 20 så får vi en profetisk inblick i händelserna precis före 1000-årsriket. Antikrist och hans profet har då vid Jesu ankomst precis kastats i eldsjön och Satan har fjättrats med bojor. Och vi ska läsa vidare i Uppenbarelseboken kapitel 20 och vi börjar med vers 4 och läser till vers 5. Där står det: Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord. Och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Men de andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Slutcitat. Alla avlidna Jesu lärjungar får alltså liv igen precis när Jesus kommit tillbaka och kastat antikrist i den brinnande sjön. Det har inte skett någon uppståndelse före denna första uppståndelsen, för då skulle den ju inte vara den första. Och vad är då intressant med detta? Jo, vi ska se vad aposteln Paulus säger om den första uppståndelsen. Och vi läser i Första Thessalonikerbrevet kapitel 4, vers 16-17. Ty när en befallning ljuder och ärkängens röst och en Guds basun ljuder, då skall Herren själv stiga ner från himlen och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Slutcitat ska jag säga. Uppryckandet sker alltså i samband med den här uppståndelsen som Paulus beskriver. Och eftersom den uppståndelsen som beskrivs i Uppenbarelsebokens kapitel 20 är den första uppståndelsen, så måste det Paulus beskriver här vara samma uppståndelse. Det finns ingen annan logisk möjlighet här. Så lägger vi ihop de här bibelorden så blir det glasklart att både den första uppståndelsen och uppryckandet av de troende sker vid den sista basunen när Jesus kommer fullt synligt tillbaka och gör slut på antikrist och fängslar Satan. Det går inte att läsa dessa bibelord på något annat sätt vad jag kan se. Smält nu detta som jag har sagt här till lite musik. Thank you. Alla de bibelord som vi hittills tittat på tycker jag ger ett väldigt klart och tydligt besked om tidpunkten för när de troende ska få möta Jesus. Jag har väldigt svårt att se hur dessa bibelord skulle kunna leda tanken åt något annat håll än det som jag har presenterat här. Men för att ytterligare understryka detta då så ska vi titta på ett antal intressanta saker i Gamla testamentet som kanske inte är lika klara i sitt budskap men som har en spännande profetisk karaktär. Det kan ju vara bra att ha lite sånt stöd till vårt resonemang också. Om man läser i början på kapitel 14 i profeten Sakarias bok så står där "Se, Herrens dag kommer." Och den texten handlar om att Jesus, judarnas konung, kommer tillbaka till Oljeberget och befriar judarna från de antikrists arméer som av onda andar lockats ut till striden på Guds, den allsmäktiges stora dag, som den också kallas i uppenbarelseboken. Antikrist har då regerat i 7 år på jorden och han har vid denna tidpunkt samlat sina trupper till den stora striden mot det judiska folket i Israel. Herren ska då gå ut och strida som han gjorde på drabbningens dag. Och så står det i Sakarja kapitel 14, vers 3. Det betyder att han ska vända fiendesoldaterna mot varandra i total förvirring. Och det var precis så som Gud gjorde när Gideon gick emot en enorm fiende här med endast 300 man. Gud gjorde alltså ett otroligt stort under där. Första Thessalonikerbrevet kapitel 4 och kapitel 5 handlar om när vi kristna ska bli uppryckta till Jesus. I kapitel 5, vers 2 kallas denna dag också för Herrens dag. Striden på Herrens dag och uppryckandet är alltså två delar i en större händelse på en och samma dag, Herrens dag. De uppryckta kristna jämte alla änglar är den härlighet som då omger Jesus när han kommer till Oljeberget. Men som vi ska se kan kanske denna Herrens dag motsvara ett helt år. Det skulle kunna vara så. Det finns i Bibeln flera texter som handlar om något speciellt som sker den åttonde dagen. Jag tror att de texterna skulle kunna vara profetiska bilder för den Herrens dag då Jesus kommer tillbaka. Vid Herrens dag så har ju antikrist regerat i 7 år. Jesu återkomst blir alltså i början på det 8:e året. Och när vi läser dessa texter så ska vi tänka på det att en dag i de profetiska texterna kan motsvaras av ett helt år. Bibelns profetiska texter fungerar ju ofta på det sättet. Och ibland så kan en vecka betyda 7 år och så vidare. I första Moseboken, kapitel 7, vers 1-4, så beskrivs hur Gud 7 dagar före floden sa till Noa att nu är det dags att gå in i arken. Och i vers 10 så står det sedan: och efter de 7 dagarna kom flodens vatten över jorden. Slutcitat. I början av den 8:e dagen kom alltså floden som en straffdom över världen och Noas ark lyftes då uppåt utav vattnet som steg allt högre. Och på så sätt så räddades alla i arken undan straffdomen nere på marken, om man säger så. Det här kan vi mycket väl se som en profetisk bild av Jesu återkomst som sker efter antikrists 7 år som härskare på jorden. Jesus kommer då i början av det 8:e året och hans sanna lärjungar lyfts då upp till honom i höjden undan det som sedan sker på jorden. De 7 dagar Noa satt i arken och väntade på att vattnet skulle bryta fram kan då ses som en bild av de 7 år Jesu lärjungar måste leva utanför det etablerade samhället under antikrists 7 regeringsår. När han trädde fram vet vi att 7 års diktatur ligger framför oss och sedan kommer Jesus. Ifrån första Moseboken kapitel 7 vers 11 och kapitel 8 vers 14 så förstår vi att syndafloden varade i exakt 1 år. Det var först då som Noa klev ur arken, och kanske detta år i arken kan ses som en profetisk bild för det 8:e året, den Herrens dag som kommer efter Antikrists 7 år. Kanske Guds vrede drabbar jorden i ett helt år före det att tusenårsriket bryter in. Då är jorden omdanad och klar, kan vi säga, för tusenårsriket, precis så som det var när Noa klev ur arken. Vi kan inte veta det här helt säkert, och kunskapen om det här, det är definitivt inte avgörande för vår frälsning eller vår andliga vaksamhet. Men det är ju i alla fall en ganska intressant tanke. Sen var det så här att Noa satt dessutom 40 dagar i arken innan den började lyftas uppåt av vattnet undan Guds straffdom. Och kanske Jesus sanna lärjungar som lever på jorden vid början av det 8:e året kommer att få se lite av början på Guds vrede över jorden innan de rycks upp till Jesus. Kanske det är denna tid som är skillnaden mellan de 1290 dagarna och de 1335 dagarna i Daniels bok, kapitel 12, vers 11-12. Och kanske det är denna tid som orden i Jesajas bok, kapitel 26, vers 20-21, syftar på, där det står så här: Kom mitt folk och gå in i dina kamrar och stäng igen dörren efter dig. Göm dig ett litet ögonblick till dess vreden har gått förbi. Ty se, Herren kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden ska blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta. Slutcitat. Kan det vara denna tid som psalm 91 i Gamla testamentet syftar på, där det står att de som sitter under Guds beskydd ska få se Guds vrede? Vi ska läsa psalm 91, vers 5-10. Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om 1 000 faller vid din sida, ja 10 000 vid din högra sida, så ska det inte drabba dig. Med dina egna ögon skall du se hur de ogudaktiga får sitt straff. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Ingen olycka ska drabba dig. Ingen plåga ska närma sig din hydda. Slutcitat. Och det här liknar ju också påsken. Den första påsken då döden gick förbi Guds folk. Och påsk betyder ju just gå förbi. Folket, judarna, var ju kvar i Egypten när detta skedde. Men de var beskyddade av lammets blod på de igenstängda dörrarna, precis som arkens stängda dörr. Ja, det här är väl lite spännande tanke, tycker du inte det? Vi ska se på fler sådana här liknelser. Precis som Noas 7 dagar i arken kan ses som en bild av Jesu lärjungars liv utanför samhället under Antikrists 7-åriga rike, så skulle vi även kunna se judarnas lövhyddohögtid som en sån bild. I 7 dagar så ska judarna under denna lövhyddohögtid bo utanför den vanliga bostaden. De som följer skriftens anvisningar bor då i hyddor byggda av löv från både vilda och planterade olivträd. Man kan fundera över ifall dessa löv möjligen är bilder för både de kristna och judarna. Judarna är ju det äkta olivträdet och vi är olivkvistarna från de oäkta träden som har ympats in på det äkta trädet. Och så på den 8:e dagen efter lövhyddohögtiden så ska man sedan ha en stor fest. och kanske den festen profetiskt pekar på när vi får fira Jesu återkomst efter 7 hårda och magra år utanför antikrists samhälle. Även det osyrade brödets högtid ger oss den här profetiska bilden. I 7 dagar skall judarna äta osyrat bröd. Och jämför det då med att Jesus sanna lärjungar under 7 år ska tvingas leva utanför det antikristliga samhället, utan att blanda in något av det världsliga, kötsliga och syndiga som pågår i samhället runt omkring. Vi får ju inte ta emot odjurets märke, som det står, och delta i hans synder. Det världsliga då, det motsvaras av syrat eller jäst bröd. Och i judarnas sed att omskära varje gossebarn på den 8:e dagen kan vi också se en intressant förebild till den Herrens dag då Jesus kommer tillbaka och omskär sitt folk. I 1 Korintierbrevet kapitel 15, vers 50-53, så ser vi något som liknar omskärelsen faktiskt. Det är ju nämligen så att Jesu lärjungar ska förvandlas i samma stund som de får möta Jesus i uppryckandet. Och denna förvandling innebär att det sista som är kvar av våran syndiga natur liksom skärs bort. Omskärelsen kan troligen då ses som en profetisk bild av denna förvandling. Och judarnas omskärelse ska ske på den 8:e dagen, vilket då skulle kunna motsvara början på det 8:e året efter det att antikrist regerat i 7 år. Som du hör så finns det i Bibeln otroligt mycket som talar för att det är först efter det att antikrist regerat i 7 år som Jesus sanna lärjungar blir uppryckta till Jesus i skyn. Jag har ännu mer bibelord som kan stärka den tanken, men det finns ju inte utrymme för det i det här programmet. Men har du tillgång till internet så kan du läsa mer om detta på min hemsida, som har adressen www.bibelfokus.se. Jag ska nu sammanfatta resonemanget i mina program om den yttersta tiden så att du kan få en helhetsbild av Bibelns beskrivning av händelseförloppet i den yttersta tiden. Detaljerna är självklart långt ifrån tydliga i Bibeln, men det här blir då de viktigaste händelserna och det här är den ordning som man kan utläsa ur Bibeln enligt min mening. När vi närmar oss den yttersta tiden så kommer katastrofer, krig, svält, omoral och allt elände öka kraftigt på jorden. Det som sedan möjliggör antikrists inträde på världsarenan är det stora avfallet. Och Bibeln säger ingenting om att det ska bli en världsvid sann väckelse i ändens tid. Det är ett gigantiskt avfall från en sund kristen tro vi har att vänta oss. Och det är på så sätt en annan ande tar sin boning i Guds tempel som är vi kristna. Och på så sätt som antikrist sedan får det stöd han behöver för att öppet kunna träda fram som den religiösa och politiska världsledare som han ska bli. Och det här ser vi bland annat i andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. När väl antikrist trätt fram så ska han regera i 7 år. Under denna tid eskalerar det som Bibeln kallar den stora vedermödan. Och i mitten av hans regeringstid så kommer han att ställa upp den förödelsens styggelse på helig plats som profeten Daniel talat om och som Jesus pekar på i Matteus evangeliet kapitel 24. Samtidigt då så når lidandet på jorden sin absoluta höjdpunkt. I slutet på antikrists regeringstid så kommer han också att samla alla världens arméer till den slutliga striden mot det judiska folket i Israel. Och vid denna tidpunkt så har judarna omvänt sig och sett att Jesus är den som är deras messias. De har insett sitt misstag för 2000 år sedan. I stor nöd så ropar de då på sin befriare. Och då kommer Jesus. Och utifrån dessa tidstecken så kan då Jesu vakna och sanna lärjungar veta att Jesu ankomst står för dörren. De vet inte dag, timma eller stund, men de kan nog veta vilken månad Jesus kommer tillbaka. När så antikrist regerat i 7 år kommer tecken att synas i himlen och en basuns ljud höras. Då uppryggs alla levande och döda Jesu lärjungar honom till mötes i skyn. Sedan framträder alla dessa tillsammans med Jesus och hans änglar inför världen. Jesu återkomst är då framförallt fokuserad på att rädda det judiska folket från antikrists förintelseplaner. Jesus kommer framförallt som judarnas konung och messias. Och efter denna återkomst upprättar då Jesus det så kallade tusenårsriket. Och först efter dessa 1000 år skapas nya himlar och en ny jord där Guds barn ska få leva i evig glädje och evig salighet tillsammans med sin Gud. Och här får du gärna säga halleluja. Jag ska nu avslutningsvis säga det att vår syn på Jesu återkomst och uppryckandet inte är en direkt frälsningsfråga. Vi blir ju frälsta av nåd genom att vi lämnar över våra liv till Jesus och tar emot hans förlåtelse för våra synder. Men det är ändå inte helt oviktigt hur vi förhåller oss till det här, för det handlar om vår inställning till sanningen och det handlar om en nödvändig vaksamhet. Ska vi hitta sanningen så måste vi söka den, säger Bibeln. Och är vi då inte noga med att verkligen söka sanningen i allt så kan det gå oss illa. Då kan vi falla för villfarelser och villoläror och i värsta fall kan vi hamna i den situationen att vi till slut står och dyrkar antikrist ihop med övriga världen. Och den faran ser vi tydligt i andra Thessalonikerbrevet, kapitel 2, vers 9-12. Det är alltså inget som jag har hittat på själv här för att skrämmas. Men så här står det. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärleken till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten. Slutcitat. Vad som är sant och falskt i all undervisning kring till exempel uppryckandet, det är av oerhört stor betydelse eftersom det har med de kristnas vaksamhet i den yttersta tiden att göra. Om Jesus sanna lärjungar skulle bli uppryckta före antikrists tid så behövs ingen vaksamhet när det gäller antikrists förrädiska framträdande och inte heller någon beredskap inför den stora vedermödan. Men om det är sant att Jesu lärjungar ska vara kvar på jorden under dessa händelser, under den tiden, då är ju all undervisning om det tidiga uppryckandet allvarliga villoläror. Och då kan dessa läror leda till just den ovaksamhet som Jesus varnat för. Om man tror att man inte ska behöva uppleva antikrist, då kommer man kanske inte tro att det är antikrist som är på gång när han väl träder fram. Man kanske rent av då tror att han är den messias som han kommer att utge sig för att vara. Tror man inte att man ska behöva leva på jorden under den stora vedermödan så faller man nog lätt in i en bekväm tro som saknar beredskap och villighet att gå in i det lidande som denna nöd kommer att innebära. Det här är orsaken till att jag har gjort detta ganska omfattande bibelstudium om den yttersta tidens händelser och det så kallade uppryckandet. Jag har velat visa på det som jag tycker är Bibelns budskap och jag har lyft fram det här för att Jag vill kalla oss alla till den vaksamhet som behövs istället för den bekvämlighet som vi lätt fastnar i. Och jag hoppas att du har observerat att jag inte har refererat till några andra källor än Bibeln här idag. För att det är såklart viktigt att hålla sig till Bibeln om man ska söka Bibelns sanningar och Bibelns undervisning i en speciell fråga. Då ska jag säga att du har lyssnat till ett program från Radio Full Gospel i Alingsås 98,6 MHz. Våra repriser kan du höra på lördagar klockan 8.00-9.00 i samma kanal. Jag som producerade det här programmet heter Lennart Jareteg. Tack till våran sponsor Perssons Bygg i Alingsås. Tack tekniker Ronny Karlsson och förebedjare Hasse Larsson. Om en vecka så hör du Mattias Åkerman här i Radio Full Gospel. Nästa gång som jag är tillbaka, det blir först den 4 juli. Och vill du ha något av mina radioprogram på CD så är du välkommen att ringa mig på 0322 510 11. Alltså 0322 510 11. Nu ber vi. Tack Gud för att du leder oss in allt mer i sanningen via ditt ord. Hjälp oss och uppmuntra oss alla till att läsa ditt ord allt mer och med öppna ögon och ett öppet hjärta. Amen.